Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Vänsterpartiet i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelning och en timme i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Vänsterpartiet i Gällivare. För information kontakta Vänsterpartiet i Gällivare. gallivare@vansterpartiet.se.
Hej allesammans och varmt välkomna till oss i Vänsterpartiet här i närradion. Det är Kalle Taivalsari och jag Simon Lundmark som sitter här med vår gäst. Och det är inte vilken gäst som helst, utan vi har fått äran att säga varmt välkommen Boris Pohtem och lämpimästi tervetuloa Gällivarhan Birger Lahti, vänsterpartistisk riksdagsledamot, landets nordligaste riksdagsledamot och riikin ainoa valtiopäivämies, joka puhuu meidän kieltä. Vill du vidimera eller dementera dessa uppgifter?
Nej, vidimera. Det var jättebra presentation och tack så mycket att jag får vara med.
Jätteroligt att ha dig här. Vi har ju fått äran och nöjet att lyssna på dig idag här uppe på, i M-salen på Folkets hus. Och för de som inte känner och ej heller känner till dig, skulle du vilja berätta lite kort om dig själv?
Ja, jag heter Birger Lahti och kommer från en liten by 6,5 mil norr om Pajala som heter Kaarnevaara. Och jag blev riksdagsledamot 2014 och före det så har jag jobbat i skogen i 30 år faktiskt. Och det är jag jättestolt över. Jag har en annorlunda bakgrund än säkert många andra som sitter där i kammaren. Och jag brukar nypa mig själv ibland fortfarande. Hur hamnade jag här ungefär som den där båten inne i flaskan? Hur hamnade jag här? Men jag är givetvis stolt över min bakgrund, men att jag har en facklig bakgrund och kommunpolitisk bakgrund, det är säkert spela sitt. Men visst, att jag har inte ens gått gymnasiet och sen hamnat i riksdagen, det måste man ibland tänka att ja, men häftigt och jag är ödmjuk och glad över uppdraget givetvis. Men som sagt, kommer från en liten by på Pajala kommun och har två vuxna söner och 8 barnbarn och är gift med en jättehärlig kvinna från Finland, Päivi.
Alltså himla trevligt att höra. Och vi kan ju konstatera att dina perspektiv behövs i riksdagen. Och vi har ju fått ta del av den rapporten Norrland i centrum, Kalle och jag. Men innan vi går in på den, varför valde du Birger att engagera dig i just Vänsterpartiet?
Ja, det har också sin bakgrund i skogsarbete faktiskt. För 1975 så var det den här skogsarbetarstrejken och han som var strejkledare, Paul Lestander från Arjeplog. Och jag var ju då 11 år gammal och följde det där när min farsa blev. Han blev barskrapad som 50-åring. Och jag tänkte för mig själv, om jag som 50-åring skulle ha blivit så barskrap, inte en enda spänn kvar, försöka tigga ihop, då skulle jag ha varit bitter. Jag skulle ha varit bitter på mycket. Men farsan blev aldrig så där. Men ändå så var det han tydde. Och Paul Lestanders, så att säga, engagemang för skogsarbetare i norra Sverige, det var nog det som gjorde att jag amnat. De här står närmast mig. De ser oss. Och jag var med på en sån där strejkmöte en gång vars Paul Lestander, jag följde bara med som en grabb och där någonstans föll på lätten och nämnt för mig att, och det var ju det ingen hemlighet att det var ju en sån här många stämplade som en politisk strejk och socialdemokraterna tyckte inte om det. Jag har blivit kallad för ett och annat av vuxna som då det var inte riktat säkert mot mig som person, men att den här strejken och ja, men det var nog där det började.
Mycket intressant att höra. Jag tänker att om du skulle kort med ett par meningar sammanfatta den här rapporten Norrland i centrum och vad den handlar om, hur skulle det då låta?
Nej, men jag tycker att någonstans, vi har varit en koloni i decennier och oavsett parti på regeringarna, det är ingen skillnad om vi har haft en höger eller vänster regering, vi har varit en koloni och det har ju blivit så eftersom vi har varit tvungna att först och främst ge bort våra ungdomar. Vi har skola dem och sen har de dragit, för vi har inte fått arbetstillfälle. Men däremot naturresurserna, det har man varit jättepigg på att de ska ut från länet, och vi har stått där med mössan i hand och låtit det ske. Men jag tycker att det är inte någonting som skulle vara att vi söker något bidrag. Det är en rättmätig ersättning för det vi bidrar till vårt fina land. Och den här rättmätiga ersättningen, jag tycker någon gång borde man börja prata om det där, att är det rimligt att vi bara ger bort de här naturresurserna? Man pratar om att ja, ni får ju arbetstillfällen. Ja, gott nog. Men vi saknar ju människor, och de här människorna har vi inte möjlighet att attrahera att flytta till de här när vi går på knäna hela tiden. Så en rättmätig ersättning för våra bidrag till AB Sverige.
Mm. Ja, jag ser att Kalle sitter och nickar och håller med här. Hur skulle du, Kalle, beskriva att det här påverkar just Gällivare som kommun?
Ja, men det påverkar oss jättemycket. Och när Birger kom med den här rapporten Norrland i centrum, vi blev jätteglada här. Alltså vi tyckte verkligen att det här träffar på pricken, så att säga. Då. För nu är det så att sviker småfolket. Man säger de här vanliga skattebetalarna har länge varit pressade. Och sen kom den här rapporten då, Norrland i centrum, tycker jag, som lyfter just de här naturtillgångarna. Så vi under snart århundraden har bara levererat hela tiden och inte förväntat sig att få någonting tillbaka. Så känns det då. Jag har ju ändå varit med, och jag har fyllt 68 år nu då. Och den här regeringen som finns nu, de har gjort det väldigt tydligt för mig att vi är en koloni. De andra som Birger tar upp, och det har ju varit, har man väl känt ibland frågetecken kring det här med att man bara tar från oss då. Men den här regeringen, den har verkligen varit helt skrupelfri, tycker jag, rakt igenom, så att säga.
Ja, det här är också viktigt för oss i Gällivare, som i allra högsta grad är en del av Norrland. Vi har ju förberett ett gäng frågor som vi i alla fall tycker är jätteintressanta och som vi ser fram emot att få höra Birgers svar på utifrån rapporten, men också om intilliggande områden. Men innan vi går in på dem så tänkte jag att vi ska få höra en av de här låtarna som Birger har tagit fram till oss i sin speciella spellista, och vi har ingen aning vad som kommer, så det här blir jättespännande för Kalle och mig också.
Mycket spännande.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bow, dipped down, oh, below my bully boys blow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as affair, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willow man makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willow man come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
Ja, men fantastiskt, vilket låtval, Birger. Skulle du vilja berätta lite för den här radions lyssnare vad det var vi fick höra där?
Nathan Evans heter han. Jag tror det var faktiskt ett av våra barnbarn som sa: har du hört farfar det här? Har du hört farfar? Jag tyckte bara den var häftig, så därför tog jag med den. Och det handlar ju om sjöfarare, och det är en skotsk sjöngare. Men jag tycker han är en sån där, man följer med så kul. Men jag tror det var faktiskt ett av våra barnbarn som sa: farfar, har du hört den här? Jag tycker det var häftigt att de tipsade en låt.
Ja, men så himla roligt. Och med den musiken så i bakhuvudet så kastar vi oss in på de frågor vi har sammanställt till dig. Och vi kommer börja ha ett litet fokus på riket i stort och på Norrland i stort. Och du nämnde ju här tidigare att Norrland har blivit lite som en koloni för Stockholm och för resten av landet. Och i inledningen av rapporten från Vänsterpartiet Norrland i centrum så skriver ni också att Norrland ofta upplever sig bortglömt. Varför tror du att det har blivit så här?
Ja, men det har ju varit en givet konsekvens av att ungdomarna har stuckit iväg efter att de har skolat sig, och vi blir färre, men ändå så har ju inte flödet av våra naturresurser minskat. Tvärtom, jag tänker många gånger när jag tittar på vad som flyger förbi eller flyter förbi på vägarna hemma hos mig. Det är lika många timmerbilar som förr, men arbetstillfällen blir bara färre och färre. Så det har blivit en naturlig del, och därför så, när man kämpar hela tiden att jag får se om vägen blir plogad och får se om vi har tillräckligt personal. Det är ingen som ser oss och våra problem, men vi ska bara leverera. Vi ska leverera, allt ska fram, och de bästa frukterna skördas givetvis i statskassan. Och då blir det är nog det är naturligt, så att säga, symptom på någonting som har pågått länge.
Mm. Hur skulle du beskriva att arbetet med rapporten har gått till?
Ja, men det var ju, jag tycker det, och jag är stolt att det var faktiskt vår partiledare Norsi som ringde mig. Det var i mars 2023. Och när vi har tänkt att varför blir det så här att de här kommunerna vars man försöker etablera vindkraft, eller man pratar om skogsbruk eller gruvor, man är emot allt nu. Man säger nej. Man kan inte säga att det bara skulle vara ett visst parti som säger nej. Vi är också med. Vi kan vara med och säga nej till vindkraft. Så det går inte att säga någon att det skulle vara symptomatiskt vid något speciellt parti, men orterna säger nej. Då börjar jag, varför blir det så här? Och då tyckte Norsi att vi borde ha en sån här projekt vart du besöker orter och säger: vad säger folket där ute? Vad säger... Jag har besökt företag, jag har besökt så att säga, platser, medlemmar, men även öppna möten där vem som helst kan komma. Och fråga, varför blir det så här? Varför har vi hamnat här då? Det blir en sån där röd tråd som följer hela tiden när vi har besökt. Jag har besökt säkert drygt 10 platser från Hudiksvall i söder till Kiruna norr. Och de alla säger att varför ska vi skänka bort allt den en gång? Och sen att det följer det här... Hur kan människorna, vi har inga bostäder. Bostadsfrågan, det här med ersättning för naturresurser, det är två saker som alltid kom fram. Alltid, det, jag kan inte säga att någon, och det var samma sak fast jag skulle besöka en företag, stort företag, så säger de också lite grann, ja, det blir tungt då att de ska matcha oss när de söker folk. Och vi saknar ju snart människor i de här orterna, inlandet framförallt, och snart har vi fly-in, fly-out personal som sköter de gamla, bor i baracker. Det är helt sjuk utveckling.
Och vi känner igen oss i den här verklighetsbeskrivningen, hur det ser ut för oss här i Gällivare. Vi ska komma in mer på just det här med bostadssituationen och fly-in, fly-out, hela den biten längre in i programmet. Men du nämnde vindkraft, och vi är lite nyfikna på hur rapporten och Vänsterpartiet ser på produktionen av el och distributionen av el framöver. Alltså, var ska elen tillverkas? Vilka tillgångsslag, och var ska den användas?
Vi är ju lyckligt lottade i norra Sverige idag, framförallt för vi har vattenkraften. Det är många länder som dräglar när de hör och vet hur det ser ut i Sverige. Och idag så skulle det vara, jag säger bara, idag skulle det vara omöjligt att få till sådana tillstånd att göra de åtgärder man har gjort i våra älvar. Omöjligt. Mm. Det är så vulgärt man har gått fram så. Men de finns idag och alla tycks bara vara stolta över den. Okej, fine, vi är där. Men det är klart, nu när vi behöver om all den här industriomställningen ska göra, transportsektorn ska stuvas om till elektrifiering, vi måste komma bort från det fossila, så är det ju el som kommer att ha lösningen. Och då är det, vi behöver nog säkert även i norra Sverige mer elproduktion om LKABs planer är stora och bra. Men då är det säkert vindkraft som kommer på många ställen behöva komma till och säkert även sol. Jag skulle aldrig ha trott att jag skulle prata så här gott om sol. Jag kanske drar den här bara för snabbt. Att om någon skulle ha ringt mig för 20 år sedan och sagt så här att du kommer ha solpaneler på taket och du kommer ladda din elbil, och då skulle jag ha sagt att ring när du har nyktrat till igen. Men för 5 år sedan så la vi solpaneler på ladugårdstaket. Frun köpte en begagnad elbil i april i fjol. Halva året körde hon till jobbet och hon har 4 mil enkelväg till jobbet och att handla via affären i Pajala 6,5 mil. Utan en enda spänn i kostnader för henne att ladda elbilen. Hon är noga, hon gör det när solen är uppe, men det är sanning idag. Mm. Därför säger att teknikutveckling går så fort att vi måste nog inse att även de här teknikslagen kommer vara någonting. Men vi behöver framförallt få storskalig vindkraft, men även havsbaserad vindkraft. Men då måste en ersättningsmodell till så att människorna som ser dem eller ser dem på knuten och upplåter den här miljön, att de känner att vi får någonting. Vi har bättre vardag för att vi har upplåtit den här miljön för det. Då kommer vi lyckas med det. Och det är sådana energislagsaker som kommer att vara lösningen. Men som, det är nog en mix av mycket. Men vi behöver nog komma om vi ska komma bort från fossila bränslen. Och. Mm.
Men visst är det så, Birger, att ni också i rapporten presenterar konkreta förslag kring den här ersättningen och ungefär hur det ska gå till?
Absolut. Och jag är så stolt egentligen över att det är vår politik nu, det som står i rapporten. Att först och främst fastighetsskatten tycker vi att den ska tillfalla lokalt. Men sen säger vi att är det orimligt att vi har en energiskatt som alla betalar som köper el? Den kan variera lite. Nu har ju den här regeringen sänkt den som valfläsk med 10 öre. Men den har varit uppe på 55 öre i södra Sverige. Energiskatt som alla betalar för varje kilowatt. Är det orimligt om 5 öre av dem där skulle hamna lokalt? Mm. Då snackar vi pengar. Då snackar vi pengar till Norrlandslänen. Och den skulle man kunna fördela givetvis olika så att regionerna också får. För det är inte alla kommuner som har energiproduktionsanläggningar i sin kommun. Så fördelning där med kanske 70-30 och någon gång kanske tvärtom. Mm. Men den skulle ge så att säga de här Norrlandslänen över 4 miljarder i pengar. Mm. Så smakar det där, ni förstår, 4 miljarder, det är 4 000 miljoner.
Baljonra, mycket baljonra. Pengar. Voj, voj. Men vi kommer också in på det här med infrastruktur. Du berättade i presentationen vi hörde tidigare idag att infrastrukturen i Norrland och även i Norrbotten i många fall är väldigt eftersatt, att vi har en stor underhålls- och investeringsskuld. Skulle du vilja berätta lite hur rapporten Norrland i centrum föreslår att vi ska lösa de här problemen?
Ja, men det är klart att staten måste kliva fram och ta ansvar. Vi har en, om jag bara tar Malmbanan som givetvis berör framförallt de här kommunerna och Gällivare vars jag nu, att den är över 120 år gammal. Man har inte jobbat ihjäl sig för att försöka få till att den är intakt. Och ett dubbelspår har man pratat jättelänge om. Men staten kliver inte. Så länge det har funkat så, ja, återigen, vi bara levererar. Men payback time någon gång kommer. Och nu är det staten måste ta ansvar. Ett statligt ansvar för en Norrlandspaket eller infrastruktur. Och det gäller givetvis, Malmbanan är en jätteflats. Och sen Norrbotniabanan, vägar. Vi är också så att säga i behov av samma stöd till infrastruktur. Jag är övertygad om vi skulle ha en sån här malmbana som om den skulle vara någonstans vars det finns 2 miljoner som går till valurerna. Den skulle ha varit prioriterad. Mm. Men det är så få som så att säga avgör ett val, de som bor efter malmbanan. Mm.
Ja, jag tänkte bara fylla i, men det känns lite grann som du säger att vi är så få så oss behöver man inte bry sig i. Skrik bara ungefär, men vi bryr oss inte. Då. Jag tänkte bara ta exempel, jag själv var mycket engagerad i föreningslivet. Då. de här indragningarna nu på nattågen till exempel som kom, att man tar bort helt enkelt nattåg. Det är ju att barn och ungdomar i föreningslivet inte kommer kunna ta sig till kupper och tävlingar och sånt där då. Det är ju fruktansvärt, alltså just att våra barn och unga får inte samma möjligheter helt enkelt då. Det känns bittert på något sätt att det har gått så långt då. Det är samma, priserna har ju gått upp jättemycket nu på tågen på sista tiden. Man måste hålla på och jaga hela tiden på nätet. När ska man hitta en billig resa som man kan åka? Och det är ju inte rimligt då. Och särskilt för de här lagen som har då bestämda helger och kupper som de ska, att inte de kan ta sig till dem och mer. Mm. Det känns som att vi blir nästan B-medborgare på något sätt. Vi är inte tillräckliga då.
Jag håller med, håller med.
Ja, det finns mycket att behandla här. Jag tänker att vi ska fortsätta med lite musik innan vi tuggar oss vidare i frågorna här. Och jag är jättespänd på Birger. Vad har du för bitar du ska bjuda oss på härnäst?
Jag vet inte vilken ordning han tar om, men vi får ju höra. Ni får höra när den kommer.
Take it away, Nisse.
Dagen och läste min tidning, en dag som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kraka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Och hon springer med fladdrande lockar, hon springer på taniga ben. Och hon bönar och bär, och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Hennes hår är så ljust och hennes kind är så flämtande röd. Kakan är klumpig och kraxande svart, om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet hos en skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme, för det som är riktigt och sant. Och hon springer med tindrande ögon, hon springer på taniga ben. För hon vet det är sant, det som pappa har sagt, finns det liv är det aldrig för sent. Och jag började darra i vånda och nöd. Jag skakar av rädsla och skräck, för jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skadskjuten kråka, och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig igen, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på taniga ben. Och jag bönar och bär, fast jag egentligen vet att det redan är allt för sent.
Nonin, flickan och kråkan i Timbuktus tolkning. Varför valde du den här sången, Birger?
Ja, men jag har ju mycket låtar som jag ska kunna, och Mikael Wiehe och Björn Afzelius låtar, de har jag lyssnat mycket på. Men då när Timbuktu gjorde den här tolkningen i Så mycket bättre, jag fastnade för den där. Jag tyckte han gjorde en fantastisk tolkning, och därför tog jag bara, jag skulle haft mycket andra låtar också. Men nu har det blivit en engelsk låt, nu är det en svensk låt, vi får se, jag tror. Om man följer kanske, då blir en finsk låt nästa gång.
Ja, men så spännande. Det här ser vi fram emot. Hörrni, vi har kommit fram till några frågor som sätter lite mer Norrbotten i fokus. Och jag funderar, på vilket sätt skulle förslagen i rapporten underlätta för vår hälso- och sjukvårdssituation här uppe i Norrbottens län, skulle du säga?
Vi tar ju fram givetvis att staten måste ju garantera någon viss nivå. Staten måste här också kliva fram, och vi har ju Sollefteå som ett exempel då i den här rapporten. Men det skulle vara första steget. Staten måste ju garantera i finansieringsmodellen att vi fortfarande har regionen som har tagit ansvar för det. Men staten måste ha ett ansvar för finansieringen att det räcker till. Men sen är det givetvis när vi säger i de här fördelningsnycklarna hur vi skulle vilja fördela det som är värdigt för våra naturresurser, man ska fördela kommuner, regioner. Där får ju regionerna lite utrymme att göra en guldkant på sånt som man inte har råd idag. Så det är klart att det skulle synas. Men återigen, det här är inte heller någonting annat än det. Det får inte vara så att postnumret bestämmer, kommer du överleva en hjärtstopp eller inte. Det är inte rimligt i dagens Sverige.
Och om vi skulle säga att alltså de här förslagen ger ju en omfördelning av resurser och skulle också stötta upp den regionala hälso- och sjukvården. Men om vi istället tittar på det här med kommunerna och staten som gick emot Kiruna kommun angående grafitgruvan. Och vi har ju också alltså sett hur olika intressen vill ska försöka samsas på samma yta i Norrbottens län. Vi har rennäringen. Vi har ju andra partier som har velat riva upp Girjasdomen. Vi har Vänsterpartiet har tidigare uttalat sig att ratificera ILO 169. Och vi har också tornedalingar Kvänner och Lantalaiset som har lämnat in en ansökan om att utredas för att utnämnas som urfolk av svenska staten. Alltså vi har vindkraften, vi har skogen, vi har gruvorna. Hur ska alla olika intressen kunna samsas i länet? Och på vilket sätt skulle du säga att rapporten och förslagen i rapporten hjälper till på traven?
Först, vi nämner ju inte någonting om så att säga Girjasdomen i sig, men du tar ju fram att jag tycker att det som borde vara vår styrka i vår landsända, det är faktiskt det att vi har ett urfolk som det är idag, samer som har hand om en kulturyttring som är kopplat ihop med näringsgren, rennäringen. Och det är ju en kulturvärde som är betydligt större än själva kanske då värdet i pengar eller köttet i rennäringen. Det borde vara en styrka för oss att vi har, även vi som gör anspråk som jag tillhör, tornedalingar, lantalaiset och kväner, att vi tycker att vi är nog också, vi har varit här länge. Det borde vara en styrka att vi är sida vid sida, vi har jobbat, och jag har aldrig så att säga tidigare upplevt att nu verkar det som att man gräver sig djupare och djupare skyttegravar när det borde vara tvärtom. Det borde vara en styrka för vår landsända att visa på att vi har kanske två urfolk som har jobbat sida vid sida, och vi har två olika minoritetsspråk som det borde vara en styrka för vår landsända. Idag känns det som att det blir tvärtom. Och det lider jag av högsta grad. Mm. Men det är klart, det här med samsyn, jag vet att ingen tycker om det ordet när man försöker säga att vi ska samsas. Och jag hävdar fortfarande att det är klart att vi som parti också, vi blir nog tvungen någon gång säga ja kanske till någon gruva. När den här jordartsmineraler, vi har en omställning på gång. Det är nog så att någonstans måste vi kanske någonstans säga ja, vi kommer inte säga ja till varje fyndighet och gruva, nej. Men vi kanske inte kan säga nej till allt. Men vad gäller grafitgruvan i Vittangi, för att inte bli för långrandig, min intryck, jag har varit dit på plats, så att det var först att ja, det här är nog en litet ingrepp i naturen och en bra material. Om man inte kan öppna den här så är det svårt att öppna en gruva någonstans. Men när lokalpolitikerna sa nej till att göra en detaljplan, då tänkte jag först i min iver och min så att säga snabbhet att vad gör de nu? Men sen när poletten trillar ner varför de gör det, så förstår jag ju. Kiruna behöver inte idag en gruva till. De bemästrar inte det. De saknar ju människor. De har inte människor att bemanna skolan. De har inte människor att bemanna ens de jobb som finns hos Arbetsförmedlingen. Och vad skulle en gruva ytterligare när Ebba Busch kör över kommunpolitikerna att ja, ni får arbetstillfällen. Ja, Det är inte kirunaborna som kan ta dem. De finns inte. Det skulle vara mer problem, säkert längre kö till dagis och allt. Bara mer problem. Och man kan inte beskylla kirunaborna att vara emot gruvor. De har världens största underjordsgruva i Kiruna. Så man kan inte säga att kirunaborna gör det här för att jäklas. Nej, de säger för att det här funkar inte. Och där är det återigen att vi måste få en ersättningsmodell, kanske på mineralavgiften också, som gör att då förstår man att okej, då får vi kanske inflyttning, vi kan bygga bostäder. Men som det är idag, det här hänger inte ihop. Man gör omöjliga krav på kommunerna och allt under en rubrik som heter den gröna omställningen. Den behöver ske, men det finns även en måtta hur man fördelar kostnaderna för det.
Jag tänkte bara fylla i Birger. Jag blev så tagen när du berättade just om det här med Kiruna och grafitgruva. Då. Vi har ju också på gång en gruva till. Då. Boliden pratar ju om Nautanen så att säga, öppna där. Då. Och det är ju som du säger, man börjar fundera, orkar vi med en till gruva så att säga? Det blir ju lite grann så, för vi har exakt samma nästa situation då. Vi har brist överhuvudtaget det här med lärare, sjuksköterskor, hela vård- och omsorgssektorn har ju, plus pedagogsektorn hos oss, har ju jättesvårt att klara. Då. Så då blir det att många kommuner kanske skulle applådera om man säger att man får så mycket arbetstillfälle och en stor gruva startar. Hos oss är det, orkar vi verkligen med en till gruva? Mm. Så känns det. Och just den här fördelningen då som är mellan då att det tillfaller inte särskilt mycket till kommunen, utan det tillfaller då ägarna av gruvan och staten. Och det känns ju ännu svårare då kanske att säga, höra från kommunhållet.
Nej, jag håller med, om jag kan bara fylla i. Det är därför vi säger att bristyrken som vi behöver, det är ju som vi har hört hur Kiruna nu, skolan ger inte de resultat man därför att de saknar behöriga lärare, lärarna har stuckit andra yrken. Och då behöver vi ett system där Norge har det här att man skriver av studieskulderna på bristyrken. Dit hör ju till välfärdsyrkena som vårdpersonal, skolpersonal, kanske annat också som är. Och det måste vi till så att vi attraherar människor och flyttar ett tag. Men då hänger allt det här ihop med bostäder, ett samhälle, med kultur, med allt som ingår i ett samhälle vars man vill leva.
Och jag skulle vilja komplettera lite grann med att vi som dras med det här i Gällivare, vi har ju också många gånger pratat om det här med att men vad ska man göra efter jobbet? Att ett liv är inte bara ett jobb. Man kanske vill engagera sig i någon idrottsförening, utöva någon idrott, gå med i en kör. Man kanske vill jaga, man vill fiska, man vill gå med i en hantverksförening. Hur skulle du säga att kulturen och bostadssituationen, på vilket sätt hjälper rapporten till att förbättra dessa?
Ja, men det är klart att om vi vill att ett samhälle försvarar en industriexploatering, då behövs det att samhället växer med den här investeringen som görs i den rubriken den gröna omställningen. Men för att få människorna att försvara att vi gör det här för att det är bra för klimatet, vi behöver göra det här, då krävs det att de ser det någonstans. De ser att vi får nu fick vi kultur som fungerar, vi har bibliotek, vi har fritid och ungdomarna kan. Föreningslivet, de går på knäna idag, bara för, kanske på elräkningen. Mm. Och allt det här hänger ihop. Att, jag har många gånger tänkt på det här med Seskarö, en ort utanför Haparanda, hur de kämpar för sin såg. Varenda Seskaröbo sa ju att det är vår såg. De kämpade för att de tyckte den var så viktig. Men om vi ska få den här känslan i de här orterna, då behövs det att människorna känner på det här är vår investering som industrin gör. Vi får någonting, kulturen lever upp till det, ungdomarna får fritidsaktiviteter, allt. Men det där hänger ihop med att vi måste få ersättning för att människorna känner att det är vår grej det här. Och då får vi den här känslan av att det är vår gemensamma projekt att vi ska nu göra det här och vi får ersättning. Men så länge det bara blir negativa grejer som kinnaborna uttryckte om grafitgruvan så blir det inte det här stödet som vi behöver. Då får vi inte ett samhälle som växer ihop med den här satsningen.
Det kanske där också det skapas slitningar mellan grupper också på grund av den här eftersattheten som också rapporten tar upp. Kalle?
Jo, jag tänkte just, jag brukar kalla det här Birger för att det måste finnas ett smörgåsbord för människorna i samhället att välja på lite grann då. Det tycker jag är ett bra exempel när det gäller kultur, idrott och annat, friluftsliv och allt där. Har man ett brett smörgåsbord i samhället, då blir det också ett bra samhälle att leva i.
Mm. Mycket bra sammanfattning.
Och med den matreferensen tänker jag att vi rullar oss vidare till nästa låt. Också spänd på att se vad du har valt här, så varsågod Nisse.
Sväg, ta mig hem till byn igen. Där vill jag åka min Dakota in i tystnaden.
Men kolla, jag tror solen skiner, drar upp mina gröna kartiner. Lyssnar på fågelsång, den handlar om rember och hollika. Tar kaffet ut på gården, sitter och glor på forden. Tänk vilken tur man har, långt bort ifrån Stureplan. Husväg, ta mig hem till byn igen. Där vill jag åka min Dakota in i tystnaden. Grusväg slingrar hem som en jävla spännbandsrem. Där kan man bara vara tills man blir folk igen. Grillen går 24-7, hinner aldrig brinna ut. Ja, hela jävla byn förstår att det blir flinta nu. Kvällssolen lyser lugnt, kylbägen väger tungt. Det är så kalla man vill nalla innan det blir ljum. Jo, men när kommer aldrig att flytta, vill bara vara på gården och gör nytta. Tänker samla skrot tills jag dör där, man vet aldrig när man behöver. Jag har allt jag vill ha,
kommer stanna här till min sista dag.
Grusväg, ta mig hem till byn igen. Där vill jag åka min Dakota in i tystnaden. Grusväg slingrar hem som en jävla spännbandsrem. Där kan man bara vara tills man blir folk igen. Ta mig bort från byn, men aldrig byn ifrån mig. Aldrig byn ifrån mig. Grusväg, ta mig hem till byn igen. Där vill jag åka min Dakota in i tystnaden.
Men så himla fint att vi fick rama in detta med Hojas grusväg. Och grusvägar, det är något vi norrbottningar och norrlänningar generellt är vana vid. Ibland kan man hellre vilja ha en grusväg än en dåligt underhållen asfalterad väg. Men jag ska bolla över till Kalle, för du hade en fråga till Birger.
Jo, jag tänker på det här byggandet, så att det är bostäder. Jag satt igår bland annat med en sjuksköterska som berättade att hon hade funderat på att kanske flytta hit och börja jobba, så att säga. Då berättade hon att hon var i kontakt med vårt kommunala bostadsbolag Toppbostäder. Och då hade de sagt ungefär, du måste vara medveten om att det är 12-13 års väntetid på en bostad, så att säga. Och då förstår man att det blir inte lätt. Men vi har väl idéer om det här bland annat investeringsstödet som fanns förr då. Jag tror att det gjorde till exempel då, ungefär 2000 kronor på en trea då. Som när man byggde nytt, att det gjorde så pass mycket hyra då. Har vi några idéer där och tankar kring det?
Ja, absolut. Vi nämnde ju att det där med investeringsstödet som fanns med den gamla regeringen, den måste återsättas givetvis. Men sen, vi har ju börjat spåna på hur behövs det ett statligt byggbolag helt enkelt för att få ner kostnaderna. Vi måste börja titta på alternativ, eftersom det är inte rimligt med de här kostnaderna som finns idag, och hyrorna, det är ju ingen uska som kan hyra in sig med de hyrorna som blir nybyggen i Sverige. Det är inte en chans. Att det finns en gruvisar och de som har ökt betalda industrijobb, de fixar det där när de har båt som jobbar. Men de är ju inte till för alla. Så det är klart, vi måste få till någonting som drar ner hyrorna. Och där har vi tittat, och nu har vi kommit med förslag nyligen om att frysa hyrorna innan man är i hamnen med en förhandling som så att säga heter duga. Men helt klart så måste vi börja titta, vad är det som gör att det har spårat ur så enormt med de här hyreskostnaderna. Och investeringsstödet, den var helt klart som hjälpte till, helt klart.
Ja. Och jag tänker också på det här med barnomsorg och det här med glesbygd eller landsbygd, som jag hellre brukar kalla det. Det låter lite hemtrevligare. Men landsbygdsskolorna, hur vill Vänsterpartiet förbättra skol- och utbildningsmöjligheterna för de riktigt små byarna, för byaskolorna, de riktigt små samhällena?
Vi tar ju fram ett förslag i alla fall att vi måste inrätta någon form av glesbygds- eller landsbygdsstöd för förskolorna. För det är inte rimligt, jag har så många exempel sådana här och även min hemkommun att när det blir fråga om det som vi kallar det för dagis, det som ordet jag är van vid, men det som en förskola heter väl idag. Det är ju inte rimligt att vi har så att säga orter vars, om man stänger allt så är det blivit att man är tvungen på morgonen skjutsa ungarna 4 mil åt ena hållet. Sen kanske man jobbar åt andra hållet samma sträcka. Det är inte rimligt. Då måste vi ha någonting som fungerar överallt. Och det skulle vara kul om barnfamiljer skulle känna sig trygga att vi vet att samhället står för det här och det här kommer att funka. Men sen när man kommer i åldern, det som man kallade för, jag vet inte om det är fortfarande mellanstadiet, men i alla fall när man börjar vara 10 år gammal, då är det bättre att man kanske till och med sitter i en buss 45 minuter och man har en större skola med en pedagogisk och större klasser, man får de här grupparbetena att funka. Då är det nog kvaliteten som börjar spela in, så att vi måste nog inse att vi kan nog inte ha en skola i varje by om de är för små enheter. Men däremot, vad gäller de minsta barnen, där måste vi inse att vi måste hitta vägar som gör att de här barnfamiljerna känner sig trygga. Att jag behöver inte slita dem upp flera timmar innan för att skjutsa dem några mil åt ena hållet, för då har vi någonting som funkar. Men vad gäller barn, sen när de börjar skola i mellanstadiet som vi kallar för, då har vi nog insett att det kanske är så att man måste sitta i bussen en halvtimme, 45 minuter för att få den här kvaliteten i skolan.
Mm. Har Kalle något att komma med ur det gällivariska perspektivet?
Jo, det har jag något att säga. Jag sitter inom något som heter Lapplands kommunalförbund där vi driver gymnasieskolan. Då. Jag är viceordförande där så att säga. Jag har varit med sedan 2010 då. Och sett den utveckling som har skett inom Lapplands kommunalförbund. Då. Där är då Kiruna, Gällivare, Pajala, Jokkmokk med idag. Och jag har ju blivit så att säga mer och mer fascinerad av den här blandade undervisningsformer som vi kallar. Med distansutbildningar då. Och vi gör ju så att utbildningar, vi flyttar inte människor, vi flyttar kunskap har vi sagt. Då. Och det ser man. När vi började så hade vi första året tror jag 3-4 kanske samverkansande projekt med distansundervisning. Numer så är vi uppe i 70 stycken sådana distansutbildningar som vi sänder mellan orterna så att säga. Och det ser man ju fantastiskt. Och att resultaten är så bra då. För att om man tittar på grundskolan så alla har ju sett rubrikerna som handlar om grundskolan, hur dåligt det är i våra kommuner så att säga. Just Kiruna och Gällivare är kanske då allra värst just nu då. Men tittar man på gymnasieskolan och resultaten så är det ju rent bländande så att säga. 9 av 10 så att säga praktiska yrkesprogram då. Där har man högre snitt än landet. Då. 5 av 6 utbildningsförberedande utbildningar, där har man högre betyg alltså, hos oss då, i Lapplands kommunalförbund, då, i våra kommuner. Då. Och det tror jag inte många känner till ens, att vi har faktiskt en väldigt bra gymnasieskola. Och som då använder den här nya tekniken med distansutbildning och det funkar bra så att säga. Vi ser ju kvaliteten, vi kan inte säga något annat att det inte funkar utan det gör det väldigt, väldigt bra då. Mm.
Ja, vi ska komma tillbaks till våra frågor men jag tänker vi ska varva med ytterligare en låt från Birgers hemliga lista här.
Onko tarinamme kirjoitettu tähtiin? Luulen, ettei. Olen kyllä käynyt ammattikouluakin. Mutten ole niitä, jotka rupea almuja anelemaan. Siksi kioskin seinään nojaan keskellä päivää. En tätä maatakaan voi syyttää, vaan niitä, jotka pitkin langoin menoamme säätelee. Tuntuu, että Suomi rekkaa, miehet ajaa ilman korttia. Armeijaan kyllä kelpaa, muuhun en.
sinä naiseni olet ihan hyvä, kauniskin. Joku susta kyllä kelpo vaimon saa, koska 50 ei perhettä perusteta. Onkin parempi, että lähden jonnekin. Keskiolut tuopin nostan, mä tilalle savukkeen. Hei kaverit, tulkaa tänne, mä tähän teille tilateen. Jos mä puton alle pöydän, minut pystyn vivutkaan. Koti ette voi viedä, koskei kotia olekaan. Noista suruista loputtomista tehtiin tämä maa. Meidän isät joutui rajoilla ampumaan. Nyt ei heistä kukaan viittaa, täytyy firma saada tuottamaan. Ja miehet nuo vanhat koiran ruokaa saa. Tässä raitilla syrjäkylän katselen, kuinka tuvan ovet kiinni naulataan. Ei sitä kaikkea ihanaa krääsää pysty täältä ostamaan. Löytyy onni lähiöstä tehtaiden takaa. Isoveli lähti Ruotsiin, siltä joskus kortin saa. Se on päässyt siellä hoitoon, siellä juopot hoidetaan. Pääsispä mopolla onneen, kaasun pohjaan laittaisin. Kotiin en voi ajaa, siinä niskan taittaisin.
Kaunis kappale, Pirjari. Varför valde du just denna?
Ja, den låten, den berör faktiskt mig. Den beskriver på ett sätt hur så att säga, vi hade ett samhälle som tog hand om människor. Och jag har jobbat mycket med finnar som i skogen och när de också berättar att, och den här låten han berättar ju om en, hur han har en bror som har flyttat till Sverige och han blev alkoholist. Men han berättar att i Sverige tar de hand om alkoholisterna också. Mm. Det är en sån här, den är en känslolåt och det korskettar mig nog.
Ja, ni. Du nämnde skogen här och vi har också läst i rapporten Norrland i centrum att ni har ett förslag om beskattning av skogsfastigheter. Skulle du vilja berätta lite mer om det?
Jo, det hänger ihop med det att vi ser ju mer och mer den här byarna dör ut och gårdarna blir tomma och deras, om det bor eller farföräldrar, de har haft gården och sen är det barnbarnen som är då skogen står där den står. Personerna bor någonstans ute i Sverige, i kanske storstäderna, Stockholm, Göteborg eller Umeå någonstans. Men när de avverkar skog och de är mantalsskrivna någon annanstans så beskattar de vinster från den här skogsförsäljningen vars de bor, inte var skogen ligger.
Mm.
Det är också någonting man tycker, är det rimligt? Det kan inte vara svårare än ungefär som Palme sa en gång, man skulle avskaffa monarkin, det är ett pennstreck.
Mm.
Det är samma sak att det är ju 400-500 miljoner som ligger i vågskålen här som skulle kunna förstärka den här delen av landet. Om man bara skulle beskatta de här enskilda skogsägarna som inte har skogen i ett bolag, för då är det en annan sak. Men jag tycker det är rimligt, annars blir det bara att vi får mer en sönderkörd väg som blir kvar och lite skräp på vägen, men pengarna hamnar inte ens de här.
Nej. Mycket, mycket intressanta förslag. Vi ska säga, Kalle, hade du något att komma in med för nu?
Ja, jag skulle vilja prata lite grann om hybrid. Och säga. För oss är det ett väldigt viktigt projekt, det här med LKABs, som vi tror också är en överlevnad. Har du någon, Birger, funderingar kring hybridprojektet här?
Absolut, och den var ju avgörande. Det fanns ju två statliga insatser som gick in. Det var Industriklivet och Klimatklivet, och de gav stöd för det här. Och jag tror inte att vi skulle vara så här långt i att LKAB var i startgropen att gå ännu längre, men osäkerhet tror jag för politiken gör att de går nu lite saktare fram. Men det är ju avgörande att man kunde göra en testanläggning vars man ser funkar det här, mycket energi kräver den, och att man får en produkt som gör att man kan göra samma kvalitet, att man gör samma grejer. För SSAB är duktiga på några specialstål i Sverige, annars skulle de inte ha överlevt överhuvudtaget. Så helt avgörande, det är klart det är sånt, och vi behöver modiga politiker som tar sådana här steg när vi vill komma bort från det fossila. Sen att man gör misstag säkert då, om när man är på väg dit, och det har varit kritik mot pensionsfonder och pengarna i Northvolt, ja. Men jag tror det här med hybrid, den är nog avgörande för att vi är på väg vars vi är.
Jag tänkte bara fylla i det här. Ja, man blev lite orolig, jag såg nu att avgående vd för LKAB som går nu här under våren då, han säger ju också när han går ungefär att det kändes lite grann som att hybrid riskerar att bli någon slags politiskt slagträ. Och det oroar mig då att det ska hamna på den nivån. Istället för att det är ett industriprojekt för framtiden då.
Ja, men det är ju ingen hemlighet att det finns framförallt ett parti i riksdagen som bjuder in sådana här nationalekonomer som beskriver om att ja, man, det här LKAB säljer ju sin stål i världen, det funkar att ungefär att det är inte det här vi behöver. Och jag blir så störd av det där, för jag sa att om jag, när jag frågar så här, det var två nationalekonomer som jag sa att vad är den erfarenhet av metallurgi och stål? Nej, de var nationalekonomer. Då sa jag att men om jag blir sjuk, inte går jag till en nationalekonom och frågar vad som biter på min sjukdom, jag går till en läkare. Och det är där jag någonstans, att det är de här som har jobbat hela sitt liv med hur de ska förädla stål, att göra reduktion av så att säga, syret bort från när de gör. Och ändå så ska man tro på en nationalekonom. Jag tycker där är det redan, man är där är illa ute.
Ja, vi har mycket att tänka på. Vi ska ta en låt till innan vi börjar avrunda det här programmet och den fina intervjun med dig. Men vi kommer strax tillbaka med några avslutande kommentarer.
Se kaikki the air so cold and clean.
Mutta nyt, mikä se oli, Pirjeri?
Se oli Hangasjärvi ja Sanna Kalla om. Det handlar ju om Kaunisvaara, den här byn vars Kaunisaidonan, den gruvan. Och det är lite grann med vemod när de säger Gula Entinen.
Mm.
Det är den förra byn. Det är klart, den gruva tar ju anspråk delar. Och det är ju sånt där, för jag är ju, jag säger bara så här. Om vi skulle haft, man försökte kämpa och vårt parti framförallt på 70-talet. Man har bryt Kaunisvaara, annars bryter vi ihop. Det var ungefär, man hade, det var arbetstillfällen som gällde. Och den är viktig för hela östra Norrbotten, men även från finska sidan. Det är många som har jättebra arbetstillfällen de ger, men det finns ett pris där, det kan man inte komma ifrån. Det finns en del av byn som nu, gamla gården som offras, de kommer vara under en dagbrottsbrytning som faller in där. Och det är en liten vemodlåt, men jag tycker den är också fin och den är nära mig. Så.
Ja, verkligen. Ja, vi känner igen oss i beskrivningen, i sången, men vi känner också igen oss i rapporten, och vi har ju fått äran att prata med er här i en timme ungefär. Och om du skulle få möjlighet att kort bara sammanfatta och avrunda det viktigaste i rapporten och vad du vill att vi och Gällivareborna ska ta med sig från den.
Ja, men det är det med den gröna omställningen, industriomställningen, att den har alla förutsättningar att bidra till en mer rättvis fördelning av naturresurserna och värdet på det som skapas. Men bara om det görs rätt.
Mm.
Och att det ska bli så bra som möjligt, så måste makten över Norrlands framtid ligga hos oss som bor och verkar här, vi som är Norrlandsbor.
Oikein hyvin sanottu. Och vi från Vänsterpartiet Gällivare och Närradion säger kiitos paljon, Pirjeri, että sinä tulit tänne puhumaan. Och så får vi avrunda med lite musik. Och då undrar jag vad du har valt att rama in den här intervjun med, Birger.
Jag hoppas det blir Jill Jonsson, och det är också en sån där, hon tolkar en låt, Himlen är oskyldigt blå, av Ted Gärdestad och Kent som har låten. Jag tycker också en fin låt, men Jill Jonsson gör en fin tolkning av den.
Mm. Då skulle jag vilja säga stort tack till Kalle, stort tack till Birger, Nisse och Aimo och Närradion, och önska er en fortsatt fin eftermiddag och kväll.
Detsamma.
Tack Simon. Tack Simon.
Himlen är oskyldigt blå, som ögon när barnen är små. Att regndroppar faller som tårarna gör, det rår inte stjärnorna för. Älskling, jag vet hur det känns när broar till tryggheten bränns, fast tiden har jagat oss in i en vrå. Himlen så oskyldigt blå. När vi växte upp lekte livet, vi var evighetens hopp. Att vår framtid skulle bli oförbrukad.